This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Health for Wealth, andra säsongen, avsnitt 12. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Och jag heter Boel Stier, jag är kommunikatör och copywriter. Nu är vi igång igen, vad bra det känns.
Det känns helt fantastiskt. Vi är som sagt superpeppade inför den här säsongen. Och innan vi kör igång med dagens avsnitt och intervju så måste vi påminna igen om fredagen den 25 november. Vi vill och hoppas att ni kommer till Stockholmsmässan och är med på vårt fantastiska seminarium om hur man gör hälsa på jobbet lönsamt.
Ja, ni får träffa våra grymma panelmedlemmar som årets HR-chef och Europas bästa arbetsgivare. Och så får ni med er en massa praktiska verktyg för att jobba strategiskt och hållbart med hälsa på jobbet. Läs mer på vår hemsida healthforwealth.se.
Ja. Och förra gången så pratade vi med Sofie Lanto. Hon är triatlet, bloggare och föreläsare och massa andra saker. Och vi pratade om mål och vad som motiverar oss. Och hon berättade hur viktigt det är för henne med tacksamhet. Och att inte bara sträva efter vad man inte har utan glädjas över det man redan har.
Ja, och vi kom fram till att det är bra att vara snäll mot sig själv. Och inte bara piska sig med prestationskrav. Och det här med att vara snäll, det ska vi prata mer om idag. Ämnet är snällhetskultur. Och med oss har vi Patrik Westander från PR-byrån Westander som föreläser i det här ämnet. Välkommen Patrik.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, välkommen Patrik. Och om vi börjar från början, så det här med snällhet, det är lite av en snackis så vi ska försöka reda lite mer i det idag. Och var det inte så att Google gjorde en kartläggning för några år sedan och där man ville titta på vad det var som kännetecknade framgångsrika team på jobbet?
Den känner jag svag till. Att jag har ju läst på en del om Google inför att jag låtit mig inspireras i mitt jobb som vd för en PR-byrå. Alltså ett kunskapsföretag som i det avseendet är väldigt likt Google som framgångsrikt kunskapsföretag. Men om jag kommer ihåg den undersökningen som de gjorde, det projektet som Google genomförde, så handlar det lite grann om, är det sammansättningen av lagen eller är det andra faktorer? Och det de landade på där, det var inte så mycket att det handlar om hur man sätter samman de här teamen, utan det handlar mer om hur de fungerar i meningen. Känner man empati? Ger man utrymme åt alla deltagare i laget att prata? Alltså delaktigheten, samhörigheten, att vara det som i väldigt hög grad ledde till effektivitet. Mm. Om jag kommer ihåg rätt. Ja. Och jag vet också att det har, så att säga, översatts lite grann till att benämnas snällhet i åtminstone några artiklar som jag har läst. Mm.
Ja, men jag har läst lite om den också, och det är någonting som jag trodde var startpunkt för att man bör prata om det här, men det kanske är något helt annat. Men precis som du säger så trodde man att man skulle hitta en viss personlighetstyp som passade olika roller och en viss sammansättning av människor, men det var inte det, utan att man lät folk prata, att alla kände sig lyssnade på, att man tog tillvara på alla idéer som fanns.
Ja. Hur kom du då in på snällhet, om man får ställa en sån konstig fråga?
Faktiskt precis tvärtom. För att, istället för att vara inspirerad av Google, så var det så att jag blev lite grann provocerad av användandet av begreppet snällhetskultur. Och faktiskt av begreppet snällism. För snällism, båda de två begreppen, snällism och snällhetskultur, tror jag de allra flesta känner har negativa konnotationer. Och jag tror också att detta leder till, när vi pratar om snällhetskultur på arbetsplatsen, och faktiskt också ofta i negativa termer, så leder till att liksom betydelsen av snällhet underskattas på väldigt många arbetsplatser. Så min bakgrund är snarare att när Folkpartiet liksom i mitten på 90-talet började med att de skulle göra upp med snällismen, den här kravlösa snällismen som då representeras av Bengt Westerberg, så skulle man, nu skulle vi börja ställa krav. Så de definierade snällhet då som kravlöshet och mesighet. Och sen stötte jag på det i faktiskt just i en del HR-tidningar, när Svenska kyrkan har diskuterat vad är det som gör att Svenska kyrkan får en del negativ uppmärksamhet kopplat till personalkonflikter. Och då vet jag att Arbetsmiljöverket liksom lanserade tanken om att ja, men det är nog Svenska kyrkans snällhetskultur. Och sen har de själva tagit till sig det här begreppet. Mm. Så att till och med ärkebiskopen i en intervju, och detta var ett och ett halvt år sedan, pratade om liksom Svenska kyrkans snällhetskultur som någonting negativt. Det vill säga man sopade personalproblem under mattan. Så när jag läste den intervjun så tänkte jag, och jag har oerhört höga tankar om Antje Jackelén, så det är inte det, men just att man använder det begreppet negativt, det slog mig då att här finns ju definitivt ett utrymme och ett faktiskt behov av att börja prata om snällhet på arbetsplatsen i positiva termer. Alltså inte konflikträdsla, inte mesighet, inte kravlöshet. Utan någonting helt annat.
Men det är ju rätt spännande för vad vi har för relation till ordet snäll. För att vara schysst mot varandra, det tränar vi på redan på dagis. Mm. Man kan inte bara ta alla leksaker och säga min. Mm. Man måste göra saker i turordning. Mm. Det är ju snällt.
Men vet du vad jag har märkt när jag är ute och pratar med folk om detta? Så jag har märkt att man får ett svar på den här frågan. Är det viktigt att vara snäll? Man får ett svar på den frågan om man ställer den generellt. Mm. Och ställer man så här, är det viktigt att vara snäll i arbetslivet? Då får man faktiskt ett annat svar, delvis. För att då börjar folk resonera i termer av dörrmatta. Ja, man måste ju ha lite vass armbågar ändå. Man får liksom inte låta sig köras över utav, alltså korna på ängen också, snälla. Alltså den typen av resonemang börjar man höra då i arbetslivet. Vilket jag tror är skadligt. Mm. För effektiviteten och lönsamheten.
För där lutar ordet åt meshet, som du säger.
Ja. Alltså,
ja, precis. Så det är ju inte det. För du säger ju att snällhet är lönsamt.
Effektivt och lönsamt. Mm. Och då tänker jag framförallt, alltså mina referensramar är ju kunskapsföretaget. Det är ett företag liksom som inte ägnar sig åt standardiserad serieproduktion utav produkter och tjänster, så, utan ett modernt kunskapsföretag som i väldigt hög grad är beroende av medarbetarnas kompetens, kreativitet, engagemang för att nå ekonomiska framgångar. Mm. Och då är det oerhört viktigt med snällhet, menar jag. Och då, men då är det kanske viktigt att liksom definiera begreppet snällhet. För om snällhet nu inte är mesighet. Och det vill jag då bestämt hävda att snällhet är inte mesighet. Åtminstone så som jag definierar det. Och vi definierar när vi pratar om en lönsam snällhetskultur. Vad är då snällhet? Och då tänker jag, om vi går tillbaka till det här med vad får man med sig på dagis. Ja, där får man ju med sig detta. Att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Att vilja andra väl. Det är ju definitionen av snällhet i det sammanhanget. Mm. Men sen blir den en annan när vi kommer ut i arbetslivet, näringslivet, konstigt nog.
Så vi lär alltså barnen något som vi sen inte lever upp till i praktiken. Det är ju konstigt redan där.
Lite granna glömmer bort för att vi tänker att ja, men sen blir det viktigt att börja konkurrera också.
Är det så att vi på något sätt förutsätter att vi får med oss det här med modersmjölken och sen när vi ska ut i den här prestationsinriktade världen, då gäller det att ha vassa armbågar? Och så förutsätter man att snällheten ändå finns som en plattform?
Jag har fått väldigt många olika reaktioner när vi har så att säga, lanserat det här begreppet, den lönsamma snällhetskulturen. Det finns de som har ringt och undrat, alltså journalister exempelvis. Journalister uppskattar tydligen detta. Jag gissar att det var lite grann bakgrunden till att ni hörde av er också, att ni tyckte att det där lät ju intressant, lönsam snällhetskultur. Men jag har ju fått reaktioner som handlar om att man förstår precis vad jag menar, för att det är ju väldigt mycket konkurrens och vassa armbågar i näringslivet och på en del arbetsplatser då. Och så på andra arbetsplatser så har man faktiskt, ja men är inte det en självklarhet? Det är klart att man vill andra väl. Mm. Så det finns ju väldigt många olika arbetsplatser. Mm. Och det jag brukar säga att de som jag tycker ska tänka på detta med systematiskt snällhetsarbete, det är inte, alltså för det första är det kunskapsföretaget. Det kanske är viktigt att säga också, för det är mina referenser. Men det är där det är väldigt, väldigt viktigt när man ska samarbeta med varandra. Och när man har det här, när man måste ha väldigt mycket utrymme kollegor emellan att välja samarbete eller inte samarbete. Välja att fördjupa samarbete eller inte göra det. Och välja att så att säga, våga släppa loss och göra misstag och allt vad man gör om man känner att man har, att man litar på kollegorna. Det kan jag också säga, för väldigt många tycker att ja, men snällhetskultur, är det inte egentligen bara en tillitskultur du pratar om? Och ja, det skulle man absolut kunna säga. Man kan lika gärna benämna detta tillitskultur, men vad är det man litar på?
Men då är snällhet
på?
Verktyget för att bygga tilliten.
Jag skulle säga att snällheten då handlar om att, eller tilliten handlar om att jag kan lita på att kollegorna vill mig väl.
Men vi är ju på jakt här efter verktyg och att vara konkreta, även om vi pratar stort och abstrakt ibland. Och det är intressant det där, för just hur börjar man vara snäll då? För jag kan tänka mig, om man är chef så kommer man plötsligt in en dag och säger, nu ska vi vara snälla. Alltså det blir ju lite fånigt, vadå, har vi inte varit det innan? Mm. Eller hur? Så hur börjar man med det här?
Jättebra att du tar upp precis den aspekten, för att vi har ju gjort ett formidabelt misstag för 10 år sedan när vi började prata återkopplingskultur i vårt konsultföretag. Återkopplingskultur ser jag som en oerhört viktig del av detta, av snällhetskulturen. Och det misstag vi gjorde då, och det är ett väldigt vanligt misstag, det var att vi började prata konstruktiv kritik väldigt snabbt och ha fokus på konstruktiv kritik. Hur gör man för att ge konstruktiv kritik till en kollega?
Problemfokuserat alltså?
Ja, precis så. Att utgå från någonting som inte funkade. Och sen så pratade vi, det var det ena misstaget vi gjorde. Det andra misstaget vi gjorde var att vi inte pratade så mycket om varför detta var så viktigt. Mm. Och i det fallet så blev det då, liksom, folk begrep inte, vad är problemet egentligen? Och det vi borde ha gjort, och det som vi lärde av den gången, det var att prata oerhört mycket om varför detta med återkopplingskultur är så viktigt för att hjälpa kollegorna till kompetensutveckling och för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga som företag. Det är det handlar om. Det handlar om att hjälpa kollegorna. Ja. Men sen därutöver, så liksom, vi började prata om snällhetskultur nu för ungefär ett år sedan. Och då, jag kan ju nämna detta, att vi har ju aldrig fått en så enormt stark respons som när vi lanserade den första frukostklubb på det här området. Så den lönsamma snällhetskulturen. Vi brukar normalt fylla våra frukostseminarier, men här var alltså över 200 personer som anmälde sig. Vi kunde ta in knappt 100. Så det finns ett jätteintresse för begreppet snällhet. Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Sen finns det en aspekt, en könsaspekt här, som jag tycker är ganska intressant. Och den är att det brukar kanske vara 2/3 kvinnor på våra frukostseminarier. Här var det nästan bara kvinnor. Jag tror det var 3 män i publiken. Så detta är tydligen en könsfråga också. Mm. Huruvida man tycker att snällhet är ett bra begrepp eller ej.
Men när det gäller lönsamheten, om vi kommer tillbaka till den. Mm. På vilket sätt menar du att det är lönsamt att vara snäll?
Om vi börjar med... Ja, man kan se det på individnivå och man kan se det på företagsnivå. Om vi börjar på individnivå så menar jag att detta med att ha ett fokus på konkurrens och vassa armbågar och informationsmonopolisering och allt. Att göra sig oumbärlig, försöka göra sig oumbärlig i en organisation som är ett verkligt liksom effektivt fungerande kunskapsföretag. Det är helt fel strategi. Alltså, rätt strategi karriärmässigt i ett modernt kunskapsföretag, det är att vara supersnäll mot kollegorna, att hela tiden vilja väl, hela tiden lyfta fram kollegorna, dela med dig av massor av din egen information till kollegorna för att hjälpa dem på traven. Men och jag brukar säga att det finns 3 väldigt goda argument för den person som liksom, den enskilda medarbetare som vill sätta igång någonting positivt med hjälp av snällhet. Och det är att tänka så här att ja, om jag nu börjar tänka mer på att agera så att säga, välvilligt i förhållande till mina kollegor, att vara snäll mot mina kollegor, att vilja dem väl, att agera på det, inte bara prata om det utan agera på det, så kommer de allra flesta av mina kollegor att agera likadant tillbaka. För det är så vi funkar som människor. Alltså, om någon behandlar dig illa, du behandlar den personen illa. Det är liksom den vanligaste mänskliga reaktionen. Att tvärtom, någon behandlar dig väl, du behandlar den personen väl tillbaka. Så sett ur ett rent egennyttoperspektiv så funkar det så. Sen är det dessutom så att när du vill andra väl så höjer du din egen självkänsla. Det finns ju ingenting som är så destruktivt för din självkänsla som när du hamnar i en situation där du kanske är missundsam mot någon eller du är svartsjuk eller avundsjuk eller vad du vill. Så det tär på din självkänsla och på motsatt sätt.
Om man är medveten om det.
Om man är medveten om det. Och sen så det tredje argumentet för varför man ska tänka på det här viset som enskild individ, som enskild medarbetare, det är att man faktiskt får en bättre arbetsplats. Och det leder ju in till, liksom, sett ur ett företagsperspektiv då, varför är det viktigt för det enskilda företaget att så att säga uppmuntra, att systematiskt uppmuntra en snällhetskultur på arbetsplatsen. Uppmuntra att kollegorna på arbetsplatsen vill varandra väl. Då skulle jag säga så här att det är viktigt för att det skapar tillit kollegor emellan. Det uppmuntrar till fördjupat samarbete, alltså uppmuntrar till en hjälpsamhet på inom företaget, anställda mellan, kollegor emellan. Och det här fördjupade samarbetet, den här hjälpsamheten, den här tilliten leder till effektivare samarbete, högre grad av kreativitet och ökad kvalitet.
Och då kommer jag tillbaka till, jag älskar när du säger systematiskt, för det jag jobbar mycket med systematiskt arbetsmiljöarbete. Men om man ska vara systematisk, för någon måste ju liksom, om man säger att man vill ha den här förändringen mot en snällhetskultur, om man vill ta det initiativet så kan man behöva jobba med liksom strukturer eller rutiner eller någonting. Kan du ge några exempel på vad man kan liksom börja med kontra det här att på måndag börjar vi vara snälla? Var börjar man någonstans när man vill sätta det i organisationen?
Man kan exempelvis börja som vi gjorde för 10 år sedan med att prata återkopplingskultur. Och verkligen prata återkopplingskultur om hur gör man då och varför är det så viktigt. Och sen så träna på det och chef specifikt naturligtvis undervisa cheferna i det. Men också att cheferna är goda föredömen och att cheferna uppmuntrar till att få konstruktiv kritik tillbaka och allt detta. Va? Så att det är ju ett sätt att systematiskt börja med det. Men om man verkligen vill starta från grunden, så skulle jag ju säga att ja, men då får man börja titta över sin värdegrund. Och då får man titta över värdegrunden, involvera medarbetarna i att etablera en värdegrund med fokus på samarbete. Så skulle jag ha tänkt. För att det kommer automatiskt att leda till liksom, snällhetsdiskussioner. Mm. Hur är vi mot, hur agerar vi mot varandra på den här arbetsplatsen? Det är så ett värdegrundsarbete. Mm. Och vill man inte göra den jätteinvesteringen så skulle jag ha sagt så här. Ja, men gör då en intern tillitmätning. Och hitta ett mått. Och det kan vara ett mått i vilken grad. Liksom, känner du att du har förtroende för dina kollegor på det här företaget? Eller någonting som handlar om samarbete skulle absolut kunna gå bra också. Vi har en sån fråga som jag tittar jättemycket på i vår årliga medarbetarstudie som vi har genomfört under de senaste 10 åren. Det är att man som enskild medarbetare då får göra en bedömning i vilken grad är medarbetarna på Westander motiverade och engagerade. Och då menar jag att det är en jättefin mätare. För att det för att man ska kunna göra en positiv bedömning. Vi får för övrigt ett betyg på typ 9,5 på en 10-gradig skala. Mm. Och för att man ska kunna göra den bedömningen så bygger det på att man har ett tätt samarbete med flera kollegor. Och att man har liksom, man känner tillit till deras motivation.
Mm, jag tänker på ekonomi och samhällen. Man pratar ju ofta om att samhällen där tillit är hög mellan medborgare och samhällets institutioner.
Jättebra att du tar upp det, för jag drar ofta den parallellen.
Jag ska bara avsluta meningen, för jag tänkte att alla kanske inte var inne på tankespåret. Nej, men där dit flödar kapitalet, där vill man investera. Mm. Transaktionskostnaderna i ett sånt samhälle är låga. Mm. För om jag tar en kontakt med myndigheten så är det inte så stor risk att jag till exempel hamnar i fängelset, utan det är istället ganska stor chans att jag får hjälp med mitt problem. Och jag tänker att det där ska man kunna applicera på företaget också.
Absolut, jag håller till 100% med. Alltså om jag ska, liksom, vad är ett välfungerande samhälle eller vad är en välfungerande organisation eller ett välfungerande företag? Då tänker jag att förtroendekapitalet, det interna förtroendekapitalet, litar vi på varandra, litar vi på medmänniskorna? Här utmärker sig ju Sverige extremt i ett internationellt perspektiv. Mm. Alltså lite drygt 6 av 10 svenskar säger att man i allmänhet kan lita på folk. Och det är faktiskt, alltså om du jämför med sydeuropeiska länder så handlar det snarare om 10% som säger att ja, man kan lita på folk i allmänhet.
Då borde vi svenskar vara bra på det här med snällhet. Vi borde ha goda förutsättningar.
Vi borde ha extremt goda förutsättningar och jag tror vi har det. Alltså jag menar att svenska företag, många stora företag utmärker sig ju genom att vara just extremt välfungerande.
Har du något exempel på ett företag eller flera som du tycker använder det här med snällhet idag, antingen de kallar det för det eller inte?
Jag har ju inte det. Jag kan inte säga att jag är så här. Alla företag pratar om samarbetskultur. Det finns ju inte ett kunskapsföretag som inte pratar om samarbetskultur. Mm. Sen är det inte kanske lika många som pratar om tillitskultur. Och så är det förtvivlat få som nämner begreppet snällhetskultur. Att vi nämner det är ju lite grann för att provocera fram en reaktion som innebär att man ser värdet av det. För att jag tänker att när begreppet snällhet urholkas, att man börjar associera det med mesighet och kravlöshet och konflikträdsla och allt detta, så riskerar det att man underskattar betydelsen på arbetsplatsen.
För det jag hör när du har berättat vilka strukturer man kan jobba med, det är mycket det som vi har tagit. Alltså det är så här, kommunikation, delaktighet, delad vision, feedback. Så att, det går ju att använda sånt som man kanske inte har på, man har det på plats i alla fall, strukturerna. Men man börjar skruva på dem utifrån den här ansatsen med återkopplingskultur, sa du, eller hur?
Absolut. Ja. Mm. Alltså jag kan ge liksom 2 konkreta exempel på vad jag brukar i olika sammanhang nämna också. Lönepolicyn. Hur ser den ut egentligen? För det, alltså här har vi har exempelvis en lönepolicy som består av 4 olika delar. Där den första delen bara handlar om liksom din egen fakturering. Vi är ju ett konsultföretag då. Mm. Men, och den är högst prioriterad. Men sen kommer 3 lönekriterier till, väl definierade, och alla de tre handlar i någon mening om samarbete. Så att man måste ju exempelvis ha en incitamentstruktur som verkligen uppmuntrar till samarbete, så att man inte pratar om samarbete och vikten av att vi verkligen litar på varandra och jobbar bra ihop, och samtidigt har en ekonomisk incitamentstruktur som underminerar möjligheterna till det. Vi har exempelvis också, och det här är faktiskt bara för att vi tror att det är lönsamt för ägarna, vi har också vinstdelning. Alltså 40% av vårt rörelseresultat går rakt tillbaka till de anställda, lika för alla anställda, för att vi vet att det skapar en enorm samhörighetskänsla. Och det är ju för att vi tror att det leder till att vi jobbar så mycket effektivare. Alltså vi jobbar mer resultatorienterat, men vi jobbar också mycket, mycket effektivare i samarbetsrelationerna med kollegorna. Det vill säga, det kommer in en nyanställd kollega, och då skapar vi ett plånboksincitament för att alla ska vilja tycka att det är viktigt att den här personen kommer in i jobbet så fort som möjligt och bidrar.
Och inte att det är ett hot som kanske imorgon tar över ditt jobb. Eller?
Precis. Mm. Precis. Mm. Men det var det första exemplet. Jag sa väl att jag hade två. Ska vi säga, vad tänkte jag på då? Jo, jag tänkte, det här är faktiskt ett ganska bra exempel. Om man nu vill ha ett superkonkret exempel på hur man kan starta detta imorgon som företag, ja, då kan man ju till exempel ha med i liksom frågebatteriet när du rekryterar folk. Vi har gjort detta de senaste 10 åren. Den sista frågan, och nu är det inte bara jag som rekryterar längre företaget, men jag måste ha ställt den här frågan liksom långt över 100 gånger. Den sista frågan jag alltid ställer i ett liksom 45 minuters intervju, första jobbintervjun, säger jag, i vilken grad skulle du säga att du är en snäll person? Och snällhet, vad betyder det för dig? Och då får jag liksom, det här är jätteintressant för övrigt, för det är ett sätt att säkerställa att man faktiskt portar en del. Och de som vi inte vill rekrytera, det är de personer som jag skulle kalla nollsummespelare. Alltså de som börjar resonera i termer av dörrmatta. Ja, man behöver ju lite vassa. Jag viker mig ju inte så här om det. Den typen av resonemang. Allt som handlar om mässighet. Och det är nästan en tredjedel av de som jag frågar. Som ger svar i den riktningen.
Kanske för att de tror att du vill ha det svaret.
Alltså, ja, men då är det ändå fel svar att ge, ja. Höll jag på att säga. För då är de inte pålästa. Då förstår de inte hur vi jobbar som företag. Jag skulle säga att om knappt tredjedel säger så, liksom associerar detta med mässighet, så är det nog en dryg tredjedel som pratar om empati. Och det kan man väl delvis tycka är rätt svar, höll jag på att säga. För att, alltså, men då pratar man mest om liksom snällhet lite grann som personlig egenskap. Och att ja, när kollega har jobbat på jobbet så är jag där och frågar hur det går. Alltså lite grann medkänsla i motgång. Det är egentligen inte det jag är ute efter heller. Jag är ute efter någonting som... Ja, som faktiskt är liksom behandla andra som du själv vill bli behandlad.
För att vilja det främjar tillit och samarbete.
Precis.
Känns det som att du vill till.
Precis
då.
Så. Mm. Och för att det är bra för dig och för att det är bra för alla dina kollegor.
Mm. Ja. Mm. Och för att alla får komma till tals, alla blir lyssnade på.
Ja.
Det betyder ju inte nödvändigtvis då dock att man alltid går vidare med just Patriks förslag idag och Annis imorgon.
Inte på något vis. Alltså, jag pratar inte om otydlighet. Mm. Och det är också en sån sak som jag brukar avråda. För det händer att dysfunktionella organisationer, dysfunktionella företag liksom vill ta tag i snällhetskulturen. Och det tycker jag inte de ska göra. Och vad jag menar med dysfunktionella företag då? Alltså, företag som har problem med att de har till exempel otydliga ansvarsförhållanden internt. Företag som inte har ett tydligt syfte med verksamheten. Företag som inte har tydliga mål. Alltså det här ramverket inte
varför
finns på plats.
Frågan.
De ska, ja, precis så. De ska inte komma och börja prata snällhet först, utan de ska först, tycker jag, för det är helt fel fokus, de ska först få ordning och reda på det som är ramverket. Det här är ett verktyg för det redan välfungerande kunskapsföretaget som vill snäppa upp ytterligare. Som vill bli branschbäst snarare. Mm. Så skulle jag säga.
Jag tänkte på, det låter väldigt logiskt det du säger. Att om vi lyssnar på varandra, behandlar varandra väl, så blir vi mer kreativa, samarbete, främjar tillit och då kan vi bli vassare än konkurrenten och ta mer betalt. Men har du något exempel på det?
Ja, jag skulle kunna ange oss själva som exempel. Alltså, hur ska man mäta framgång egentligen? Det här är ju alltid svårt, men vi ser det ju som att våra egna medarbetarundersökningar, resultaten i dem, våra kundundersökningar och våra ekonomiska resultat. Liksom den treenigheten, om vi når goda resultat där, så har vi gjort någonting rätt. Det viktigaste, alltså jag tycker naturligtvis att det är jätteviktigt att vi ska vinstmaximera. Vi ska vinstmaximera långsiktigt, och vinsten får inte bli liksom målet med verksamheten, utan det är ett medel för att nå ett annat mål som är själva syftet med verksamheten, och det är med att man kanske allra bäst med kundundersökningar. I vårt fall lyckas vi, är vi effektiva i att bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.
Ja, nej, jag tänkte man skulle kunna komma in på kostnader för rekrytering och sånt där. Man kanske får behålla personal längre och locka till sig rätt personer om man är snäll. Men då förutsätter ju det att man kan börja använda snäll som en rubrik som betyder allt det där du pratar om. Så det är kanske det vi får skicka med och runda av med. Att ska vi ta tillbaka ordet snäll och fylla det med det innehåll som egentligen vi tänkte från början?
Och jag menar, ju mer, för det låter som att liksom ordet har funnits mer länge, men det har jobbats med ur en, vad ska man säga, ny ansats, och när det sprider sig så kanske fler som kommer på, ja, bland annat intervju hos er, när du frågar vad är du snäll, så förstår man frågan på en annan nivå, därför att vi har skapat en annan uppfattning om ordet. Så tack!
Tack ska ni ha.
Tack Patrik.
Nästa gång, Boel, då ska vi prata förändringsledning och intern kommunikation och ledarskap. Det ska vi göra med föreläsaren och ledarskapskonsulten Johan Bok, och han har sagt att ledarskapsutbildningar, ja, de suger.
Ja, han säger faktiskt
det. Han säger det, han står för det, jag kollade, och det står han för. De behöver inte göra det, men de kan göra det, och då ska vi ju självklart reda ut vad kan man då göra istället och varför.
Eller hur kan man göra dem bättre kanske,
precis.
Vad vet jag. Till dess hittar du oss på Facebook, LinkedIn och healthforwealth.se. Recensera oss gärna på iTunes. Och tack till Agda Media för produktionen.
Tack för att ni lyssnade.
Hej då!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.